Bea, nej, det är absolut ingen som kommer. Jag vet inte vad du håller på med. Ligg där och ta det väldigt lugnt. Men hundarna är så trött på dem. Vänta, vi får vänta lite. Du ska se.
De är så jävla jobbiga också när de tror att de har så här span på någonting. Eller?
Exakt, du ska se. Nu är bägge på span, ja, mot dörren. De bara, nu man liksom så här, med så här utspärrade ögon. Ja. Liksom.
Skit jobbiga.
Och sen så har Greta också satt ett plåster på Beas huvud. Ja. Så ser ut som att hon har ett sår på huvudet. You'll be a woman soon. Hej och välkomna. Det här, this is 40.
Här är de, 40-sarna.
Ja, du, jag är ju
snart
närmare
50-sarna.
Ja, för jag är ju närmare 50.
Är det där?
Ja, jag är 46. Herregud. Men hur som helst, jo, men jag sa ju innan vi satte på här, när vi chitchattade lite innan, så sa jag att jag hade blivit så sjukt smal. Det var verkligen...
Det är otroligt.
Nej, men det var så överdrivet.
Vet du vad min instinktiva grej var,
ja,
som
var
jag ville säga?
Det var ju avundsjuka, såklart.
Nej, men så här, du lyssnar inte på mig heller, men jag skulle precis också säga så här, kan du inte ställa dig upp och ta av dig kläderna, för jag ville se hur du såg ut naken.
Nej, men det är så sjukt att jag är uppe i lägenheten på olika möten hela tiden. Ja. Så Maria var en inredningsarkitekt eller designer eller vad hon nu är. Jag vet. Ja. Maria, hon bara, men gud, du ser ju som en sticka.
Va?
Och jag, gud. Hon bara, du måste ha tappat minst 5 kilo. Och jag bara, nej, men nej, det har jag inte. Alltså, eller vad det har inte jag fattat.
Men nu måste jag, alltså jag har inte sett dig i helbild här länge, eller vet länge. Ja, det är tunt. Det är en sticka.
Det är det inte. Jag har precis ätit den ramen här också.
Men varför har du blivit så smal för?
Nej, men jag går ju, alltså jag har ju kollat det här med hur många steg jag tar. Mm. Jag snittar ju 18 000 steg i veckan.
Ja, det är fan bra alltså.
Nej, vad säger jag? Nej, per dag menar jag. Men,
ja, alltså, jag kan det är fram och tillbaka till tvn.
Det är annars som det hade varit i veckan, ja. Men per dag. Men det var ju roligt, jag hade ju en killkompis, som du vet, när vi vidrar den där Apple-appen ju, där man kan se hur många steg man har tagit. Hjärtat, det är hjärtat-appen. Den behöver man ju inte ladda ner, den kommer ju med Apple. Och den...
Men är den igång hela tiden och räknar steg eller?
Ja, precis. Du visste inte
måste
det?
Jag kolla, jag har inte ens tittat på det. Måste jag kolla?
Ja, men du kollar inte, för när man bor i LA så har det inte gått många steg, jag säger. Alltså, nej, naturligt.
Jag måste öppna.
Ja, öppna den. Men då i alla fall så, då hade han dagen efter nyårsafton, alltså då hade han gått ett steg.
Ja, nej, men för det beror ju på om man har med sig telefonen.
Jo, men oftast har man ju det, men det var så jäkla kul.
Jag hittar den inte ens, var ligger
nej,
den?
Nej, men då, ja, men den finns, heart, jag vet inte vad du ska söka på, men... Men förstår du då,
heartmate,
men har gått ett steg, då vet man, alltså då var man liksom, då gick man nästan inte ens och hämtade ett glas vatten. Då har man ju bara legat i sängen och hämtat vatten, men inte tagit med sig telefonen.
Nej, jag kan inte ens komma in. Den verkar ha något password som inte jag känner till.
Ja, du får kolla det sen, men
ja, gud, så spännande.
Jag tänkte på en sak som jag har saknat dig så mycket den här veckan.
Mm.
Eller liksom den här veckan, men det är ju faktiskt så att
jag saknar dig hela tiden.
Ja, men exakt, det låter ju konstigt den här veckan, men vad jag menar med det är, så det är, jag har funderat mycket på det den här veckan, att våra liv har ju verkligen, sen vi lärde känna varandra runt 18, av någon konstig anledning liksom gått hand i hand på något sätt, utan att vi har gjort aktiva val för det.
Mm.
Det mest naturliga nu som skulle hända i våran vänskap skulle ju vara att du flyttar hem inom några månader. Mm. Det skulle vara liksom det, för så har det alltid varit, liksom säga att vi började, vi lärde ju känna varandra på Titan när vi var 18. Mm. Eller säg att jag var 20 och du var 18 eller något sånt där kanske, eller?
Mm. Ja, glöm inte mina där.
Nej, exakt, de glömmer jag
att jag är mycket yngre än dig.
Nej, det är viktiga år. Men, och så gick du väl vidare sen efter det ett tag till Strix, eller om det var jag som gick till Meter och sen så, alltså jag menar, då var ju vi redan kompisar, men sen då jobbmässigt så blev det ändå att vi möttes då när du var väl på Jarovski och jag var på Mastiff. Eller tvärtom, bägge var på Mastiff. Alltså att vi hela tiden, både jobbmässigt och privatmässigt liksom har... Det är som om universum säger till oss att ni ska vara nära varandra.
Ja, så träffade jag ju Henrik och då var det din gamla kompis och han hade varit ihop med din bästis. Och...
då på den tiden var jag kanske bättre kompis med henne än vad jag var med dig. Ja. Även fast vi kände varandra då. Så fick vi vårt första barn. Eller jag, men det är liksom lite alltid som om det är 2-3 månader emellan på något sätt. Antingen är du före eller jag före i någon cykel. Liksom.
Mm.
Jag, alltså, vi hade ju bägge kämpat att få vårt första barn som vi har pratat i tidigare poddar om. Men alltså fick jag ju det lite tidigt, 2 månader innan. Thank God att det inte var mer än det. För det hade ju kunnat förstöra vilken vänskap som helst.
Ja.
och sen flyttar jag till LA och sen flyttar du till New York i någon månad och sen så flyttar och sen så kommer ni till LA liksom. Det var ju något. Men och under alla de här åren så har vi ju nästan, alltså det är ju inte många gånger det har gått liksom 6 månader utan att vi inte har träffat varandra.
Nej, verkligen inte. Har det gått 6 månader nu?
Nej, det har det ju inte, men vi har inte träffat sen jag var Babsan på Storhov.
Nej, det har du inte. Och det var i början på juni.
Ja, det var i början på juni. Så kan vi räkna då, juli, augusti. Så, ja, det är 3 månader. Men det är lång tid. Jag är inte så säker på att till och med det har hänt.
Tråkigt.
Väldigt tråkigt. Men det som jag kom på då var ju att cykeln, det är inte helt dålig cykeln om det skulle vara så att du kommer hem. Eller då vi flyttar tillbaka. Det skulle ju också kunna hända. Ja, jag vet inte.
Men tror du verkligen det? Skulle det kunna hända att ni flyttar tillbaka? Det har jag svårt att tänka.
Alltså som det känns nu tror jag inte det, för vi trivs ju väldigt bra. Men det kan man, du vet ju hur spontana vi är.
Ja. Alltså, nej, men det... alltså så här, både att ni är spontana men också så här, men det har inte bara med er att göra, men ju äldre man blir desto mer får man ju den där grejen så här, man har bara det här livet. Man måste göra det man känner att man måste göra.
Ja, precis. Nej, men just nu så känns det jättehärligt allting. Alltså det är ett annorlunda liv, men jag tror att det är en väldigt bra, alltså förutom då att jag längtar efter dig, så är det liksom så här, jag mår bra av den här liksom kontakten man får med människor hela tiden här.
Men berätta, vilken kontakt, på vilket sätt?
Först och främst bara kontakten genom att gå ut på en gata. Alltså det här med liksom att man, just det här, jag går 18 000 steg. Alltså jag går, jag lyssnar kanske på någonting, antingen radio eller någon podd. Mm. Och så man går in i, liksom, alltså inte att, ja, man går ju också in i människor man känner. Men mer det här liksom att man ser att människor.
Fysisk kontakt, ja.
Ja, eller fysiskt, man behöver, utan man ser människor, man går emot människor. Folk cyklar, folk vojar, folk går liksom. Det har ju blivit typ som Kina i Stockholm, det är ju cyklar exakt överallt.
Ja, men det vet jag.
Det har jag märkt det tidigare.
Jo, men det måste ju, nu måste du skämta, för det är så här, det är typ det enda jag minns. Det var ju när man bodde i Amsterdam, när man skulle cykla till jobbet. Det var
även
så här,
när vi bodde i Stockholm?
Ja, jag cyklade alltid till jobbet och det var alltid 1000 människor på cykelbanan. Och så.
Jaha, det har inte jag fattat överhuvudtaget.
Alltså det är typ bråk på cykelbanan, folk som knuffar varandra.
Ja, men det kan jag säga, det är det nu. Det är så trångt att det inte är klokt. Men och då och sen så mår jag liksom bra av det där, men det tog jag ju för mig av i LA och så, det här är liksom bara att gå till affären, då är ju jag sån som pratar med den som tar in mina varor, för och jag var ju bästa polare med alla dem på min gäll, så det var ju liksom give me 5 till fruktkillen och sen så var det, ja men du vet, jag visste liksom vad deras barn hette i andra namn ungefär liksom.
Trevligt.
Och en tjej hade bröstcancer och den andra hade en 18-årig dotter som redan hade fått barn och sånt där, du vet, alltså jag tar ju reda på saker som du vet.
Ja, men du är verkligen en sån person, jag är absolut inte.
Och vet du, att det är ju är typ så nummer 1 tror jag på listan som gör dig att du lever längst eller så långt du kan. Det är inte egentligen de där nära relationerna som du och jag har. De är också, de är nummer 2. Alltså familj, vänskap och så. Men nummer 1 är ju tydligen den där, just det där liksom att du snackar med personen i taxin, att du pratar med den gubben på ICA.
Men varför gör det att du lever längre? För att du är en nyfiken person, eller vad är det?
Exakt. Du är för nyfikenheten. Mm. För den gör dig sen att din hjärna, när du kommer hem på kvällen, tänker, undrar vad han äter till middag nu? Eller hur det ser ut? Alltså förstår du, omedvetet så händer det saker i hjärnan efter ett sånt möte.
Men det där är ju ingenting jag kan hitta på att jag har. Alltså så här, antingen så har man ju det där eller så har man det inte. Jag kan känna så här, jag har blivit mer så med åldern, men jag är ju fortfarande en ganska så här introvert person, så att jag inte, det är inte så här helt naturligt för mig att.
Nej, det kommer verkligen inte naturligt till exempel hos Filip heller. Ni är ju också, ni är ju bägge skorpioner, så kanske ligger någonting i det. Men också födda samma år, så ni har väl exakt samma såna här kinesisk tecken också, eller vad man ska säga. Alltså du vet, månen stod likadant mot solen eller vad det
är. Undrar om det inte var råtta. Jag tror att det är råttan så.
Det är absolut råttan. Jo, men jag vet, det där är ju väldigt speciellt, för Jag kommer ihåg min första, eller min andra långa förhållanden, som han hette ju också Filip. Mm. Och han skällde ju ut mig en gång, just på grund av den där anledningen. För vi bodde i Paris då, och satt vi i en taxi. Och jag liksom, du vet, var kommer du ifrån? Och berätta, och gud vad intressant. Jag tror man var från Syrien, och så fick man höra massa saker om det. Och du vet. Så hela taxiresan gick ut på att jag liksom lärde känna honom, den här taxichauffören. Mm. Ja, och Filip då bara, alltså då Filip nummer två får vi kalla honom då. Han bara, vad fan, jag förstår inte, hur intressant kan det vara liksom, istället nu är vi ute, kan du inte prata med mig istället? Mm. Och jag bara, men ja, alltså det blev ett sånt bråk så vi lämnade restaurangen sen, alltså för att på grund av den här grejen.
Mm, men och då är man liksom helt en andra sorten, så är det klart, jag kan verkligen förstå att det blir en konflikt.
Det här var inte den här nuvarande Filip, utan det då, vi kallar honom hädan efter i podden för Filip 2, eller Filip 1 får det bli då. Mm. Eller Filip 1 är det faktiskt. Filip 1. Ja, och då så pratade jag med en kompis om detta, om det här bråket. Då var vi alltså 20, 25 eller vad kan vi ha varit, 25. Mm. Och då sa hon så här, men det där är ju för att killar försöker ju alltid ta bort det som de blev kära i. Mm. Alltså han blev kär i att jag gick omkring och sa hej till bartenders, ja, och sprang omkring och var socialt begåvad. Mm. Det är det de är såna svaga individer, så det är ju det de blir så rädda för sen när de har fallit för kvinnan. Så då måste de ta bort den. De försöker förändra dig då. Mm. Och när de väl har lyckats förändra dig, då slutar ju kärleken såklart.
Ja, för då är man ju inte den som de blev kära i.
Exakt, så det är så jäkla, det är så, så det är larvigt, men det är så. Mm. Eller liksom är så, men det är bara så.
Ja, nej, men jag vet, nej, men det är ju så. Det låter klyschigt, men det är klart att det är så.
Det är en väldigt vanlig företeelse som jag, och det, jag hade inte förstått det. Det var faktiskt Ebba som har varit med i podden som sa det till mig. Då var ju vi 25. Hon är som tur var 2 år äldre än vad jag är. Ja. Så vi har, så hon bara, men det är bara det är, han gör ju det där för att det, han inser ju att det är det där som kommer göra att du lämnar honom sen.
Så intressant.
Alltså. Det riskerar att andra ser den där farmen hos dig. Mm. Och du försvinner med den personen.
Ja, det är jävligt intressant faktiskt. Men nu då sitter jag och funderar på vad som var så här charmigt med mig som min man försöker ta bort med mig.
Men
nu när jag tänker efter lite så här, var inte jag lite mer social då innan?
Jo, det kanske du var faktiskt. Du var faktiskt lite mera outgoing.
Men det är ju det,
du är absolut inte personen, och det är du fortfarande inte. Alltså, så det har ingenting med det att göra, som även introvert eller inte, som skulle sätta sig i ett hörn lite kuvad.
Nej,
utan du kommer ju med, du kommer ju med läppstiftet på, ja, och beställer högt och ljudligt ett glas sansär liksom. Så att det är inte liksom...
Men jag är ju supersocial egentligen. För jag träffar ju väldigt mycket väninnor och har ju så här,
ja, det är
mycket
verkligen
sociala grejer angående, ja, på det sättet. Men jag skulle ju aldrig få för mig att stanna i hajken och börja prata med en människa jag inte känner.
Nej, det är för mig det mest naturliga i världen ju.
Ja, jag vet. Det är jättekonstigt. Det är nästan så att du föredrar det liksom.
Det skulle aldrig kunna hända att jag går en hike utan att det händer.
Nej, jag vet. Så, men jag säger hej till folk, men jag skulle ju aldrig liksom ställa mig och ha ett samtal, för då är det så här, då håller jag på med min hike och sen så har jag liksom
håller på.
Ja.
Nej, men alltså vi är ju olika där, men samtidigt så vi är ju våra liv har ändå alltid sammanflätats, så det är någonting som någon säger ju till någon att vi bör vara ihop.
Ja, men nu är jag avundsjuk på dig, för nu visar det sig att du kommer leva längre än mig för att du gör det.
Ja,
så du måste börja. Jag typ åka ner till mataffären och prata med tjejen.
Ja, det är bara att börja på första Ralphs. Nej, men alltså jag tror faktiskt att precis som allt annat så kan man ju lära sig det. Alltså mitt intresse har ju alltid funnits där för andra människor, för andra, alltså förstår, jag liksom tycker faktiskt, och det menar jag inte att du inte gör, men det är inte så, men det har alltid kommit såna, alltså jag har inte vetat att man gör någonting annat.
Nej, men vet du, nu måste jag faktiskt säga en sak, att jag tror att jag vet också lite varför jag inte gör det här. Mm. För att jag också blir så otroligt involverad i saker och ting.
Ja, men det blir jag också, men det tycker jag är det bästa.
Ja, men då kan jag liksom inte, om jag hade fått reda på att hon hade då cancer som jobbar där, alltså jag kommer inte ifrån det.
Ja, men det härliga är ju att hon har ju överlevt, hon har jobbat hela tiden också. Hon är ganska gammal, en afroamerican som är, alltså hon är ju, jag skulle säga att hon är 75. Och du vet, hon fortsätter jobba under hela sin kemo med peruk och sådär. Så att jag har ju haft full kontakt med henne, om du förstår mig nu. Jag menar, faktum är att tyvärr är det ju idag att det finns, alltså just med, alltså, om sjukdomar och sånt, då kan det ju nästan vara lite befriande att veta någon som är sjuk, så på det sättet, för man har ju nästan alltid någon i sin vänkrets som har någon sorts cancer eller någon annan sjukdom.
Ja, ja, absolut.
Så att det, på något sätt kan det till och med vara så här, hon gjorde ju nästan att det var så här, åh, kolla, man kan överleva, man ser någon varje dag som fortfarande ser ut att kunna, eller som vill prata med en och inte verkar helt under isen.
Nej, alltså, men jag håller med, för det är liksom så här, livet går vidare trots allt.
Ja, alltså för oss är det ju liksom en döds, alltså jag vet ju att om jag skulle få en sån dom så det skulle jag dö, alltså jag, det, i min hjärna skulle det ju vara.
Fast då, förmodligen inte, det kanske till och med skulle vara bra om du fick det, för ja, då är det så här,
jo, fast för du vet, för det där
går du runt
också
och tror att du har det,
så,
hela det, tiden.
Så får du inte säga att det vore bra om jag, nej, fick jag det, men nej, men därför att det är ju, ja, det är ett problem, ja, men precis, men problemet, det är därför jag äter antidepressiva, för att jag går omkring och tror att jag har saker hela tiden. Men nu är det ju nu här, för tyvärr har jag ingen, alltså det är på torsdag jag ska gå och titta på min baker, om det nu är en bakers sista, men på den här grejen.
Ja, men det kommer det vara. 100%.
Men, ja, det får vi se. Men
sen bara, nej, men nästa vecka så har du amputerat benen.
Ja, exakt, så att det blir en cliffhanger.
Kallbrand upp.
Det blir en cliffhanger, helt klart.
Ja, men Karin sa ju till mig att det var...
Ja, men precis. Hon sa ju att jag inte ens behövde gå och göra en MRI.
Ja. Alltså, så himla kul att vårt samarbete med Kids Brand Store fortsätter. Världens bästa tonårsshop. Världens bästa mammashop, typ.
Ja, men precis så.
För mammor och ungarna liksom. Mm. Så himla mycket snygga märken. Jag måste berätta en rolig grej. Cesar höll på och frågade mig. Han bara, vad är den här tröjan som du köpte i somras?
Mm.
Jag bara, vadå för någonting? Fast jag visste exakt vad det var.
Ja, för den låg i din garderob.
Ja, den låg i min garderob. Ja, men för att jag har använt den så mycket. Nej, men det är bråk om den. Så det kommer bli så att man får köpa två.
Ja, nej, men så är det ju alltid. Alltså numera när man har liksom barn som är i tonåren. Mm. Det är ju byta och det är använda barnens. Och de använder ens det som man själv har köpt. Och då funkar ju verkligen Kids Brand Store otroligt bra också. För de har ju storlekar allt ifrån 134 till 175.
Ja, men och det kan både vara så här oversized eller undersized. Alltså allting är ju snyggt.
Precis, exakt så. Och just den här hoodien som de nu har en kampanj med, som är från Gant. Mm. Den kör ju vi varannan dag på varandra. Alltså jag, antingen har jag den eller har Oggy eller gästar den. Det är liksom...
Den tvättas aldrig. Den är bara så här, det är låtsas tvätt. Den går från garderob till garderob.
Ja, jag får ljuga och säga att jag har tvättat den emellan dem, ja. För den, alla vill ha den.
Ja, men det är då Gant Crest som har som det här vapnet på framsidan. Det är väldigt... snyggt och amerikanskt, men också jättesvenskt såklart.
Och just den här, den är limiterad, den här hoodien, och den är sjukt snygg och sjukt skön och så användbar, så att jag skulle titta extra mycket på den.
Men alltså, det här är en hoodie som jag inte har något problem att se att man kan använda om 5 år, om 7 år, om 10 år och idag. Alltså den är liksom...
Det, man vet ju att Gant har så bra kvalitet också. Det är, det är liksom
bästa kvalitet. Kläderna kan utan problem gå i arv från stora syskon till småsyskon till mamma. Inte till pappa då, som tur är, för pappa är för stor.
Ja, det är hans eget fel. Ja, men för oss är det här toppen. Mm. Och det är väl tur att vi inte behöver fightas om det med en till också. Det hade varit för mycket. Exakt. Så det räcker.
Ni går in på kidsbrandstore.se. Där finns allting som din tonåring och du behöver.
Mm.
Och med koden då, som man använder när man checkar ut i kassan. Man använder koden THISIS40, THISIS40. Då får man 20% på allt hos Kids Brand Store. Mm. Alltså det är så bra, för det finns så mycket att shoppa där.
Mm.
Missa inte för guds skull.
Jag kände ju hon, eller träffade, var på en middag typ när jag var 20-25, hon som startade Nämndemansgården. Och hon var ju själv alkoholiserad och startade den här liksom Betty Ford. Alltså det var väl den första som var så kallade Betty Ford-kliniken i Sverige.
Mm. Och, Betty då, Ford var ju president Gerald Fords fru som var då, som på 70-talet gick ut som så här första riktiga, typ perfekta personen som gick ut och berättade om att hon hade liksom ett mångårigt... alkoholmissbruk och piller och allt möjligt.
Precis.
Och då etablerades ju Betty Ford som är så här en av de mest kända.
Ja, hon startade ju den. Det var ju hon själv som startade, ja. Betty Ford-kliniken.
Den världens mest kända liksom rehab.
Mm, precis. Och, där, och Nämndemansgården är då Sveriges mest kända. Och hennes historia var, hon var läkare själv också, om jag inte minns fel. Men då, ja, alkoholist i alla fall. Och jag, då frågade jag, då, det var liksom typ min, jag hade varit ute typ 4 dagar i sträck, jag var liksom 24 år och tänkte, kan, det kan ju vara så att man är, att jag är det liksom. Alltså man visste, framförallt då hade man ju inte koll på någonting egentligen. Och då frågade jag henne, men vad är det liksom som... Vad är det som gör, alltså, vem, för,
vad gör en alkoholist? Vem är en alkoholist?
Vem är en alkoholist? Och framförallt, för det är ju verkligen så att de flesta, eller många alkoholister är ju periodare, så det är inte som att vara nikotinist.
Att du... Nej, men alltså, man kan vara periodare, eller så är man liksom som en sån här functional alkohol, liksom, ja. Alltså, som dricker precis hela tiden, men det märks inte riktigt.
Det finns ju massa olika sorter, men det finns ju också perioderen. Det vill säga att du inte är beroende av alkoholen. Det är när du väl börjar dricka som det händer någonting. Mm. Och det är då, men hon sa då, det är när det gång på gång på gång på gång går åt helvete i samband med alkohol. Mm. Då är du alkoholist. Mm. Och då kunde man ju snabbt se i sin vänkrets liksom, vem som hade problem.
Ja, absolut. Igår kväll kollade jag om den här gamla filmen som jag älskade på 90-talet, When a Man Loves a Woman.
Touchstone Pictures presents Andy Garcia and Meg Ryan. When a Man Loves a Woman.
Ja, oh, jag såg den i somras. Det är så otroligt roligt att du säger det, Karin.
Once in a great while, a movie comes along that speaks straight from the heart and touches all our lives. ABC hails When a Man Loves a Woman as an unforgettable celebration of the human spirit.
I messed up, baby, but I'm fighting my way back.
Rolling Stone calls it a gripping love story.
My wife is the most amazing woman. She's got 600 different kinds of smiles.
Andy Garcia and Meg Ryan deliver...
Men vi, har inte vi pratat om det här i podden?
Nej, alltså... men Lisa, och det är så länge sedan jag såg den, så att jag fick ju en helt annan uppfattning om den nu när jag är liksom mamma alltihopa, och jag gillar att ta med ett glas vin. Alltså, nej, jag blev alltså... ju så här, alltså jag tycker att det, den är, alltså du vet, nu ryser jag när jag berättar det här. Alltså jag låg och grät så mycket. De här små barnen, vi kan väl lägga in något klipp på filmen. Alltså... Den är ju otroligt stark verkligen.
What's an alcoholic? It's why she does all that stuff. When she does all that stuff, like when she talks like she's sleepy. Forget stuff when she's sad,
when she cries. She cries in the bathroom.
She did that a lot. I bet, huh? Your hair is so pretty. You know, mommy can't wait to get back just to brush it.
Alltså, jag... Jag grät, alltså jag var så tagen. Jag var så tagen.
Jag
var, och när man såg den förra gången, då var det ju bara satt och liksom var kåt på Andy Garcia i princip.
Exakt, alltså, då var det liksom fett att vara innan barn och alltihopa. Man
alltså man kunde inte se, man tänkte bara, gud vilken nej. Härlig man han är, vad han är manlig ungefär. Man såg liksom inte hela Meg Ryan-sidan på samma sätt, tyckte i alla fall.
Nej.
Men det här, jag var så tagen.
Nej, men man tyckte ju typ inte att alkoholismen var så problematisk.
Nej, jag var så tagen, precis som du säger.
Det var hjärtskärande.
Alltså, den är så sorglig. Den är så sorglig. Ja,
den är så sorglig. Och de här små tjejerna och den här, hon, den äldsta lilla flickan. Du, Meg Ryan är ju då mamma till 2 små barn och hennes man är då Andy Garcia. Han är pilot, så han är väl borta ganska mycket av tiden. Så han förstår liksom inte hur det ligger till, men hon är då en functional alcoholic.
Ja, half functional skulle jag säga.
Hon börjar ju dagen med att dricka, men man märker liksom inte riktigt att hon är full. Och hon jobbar ju och liksom tar hand om barnen. Sen börjar det ju spåra mer och mer liksom, att det liksom händer saker.
För det är ju det det gör.
Och alltså den är verkligen så stark. Jag kan verkligen rekommendera den. För den är också så här, man känner verkligen när man ser den att man måste så här checka in med sig själv. Nu är inte jag orolig för att jag är alkoholist på det sättet. Men ibland, som en så här hel sommar när man har druckit jättemycket vin, så kan man ju verkligen på sig, men gud, hur är det, hur bra är det här egentligen? Och när man ser hur, hur det här påverkar de här små barnen, alltså... Det är,
ja, den är...
Gud vad jag grät igår. Det var verkligen hemskt alltså.
Ja.
När hon, man behöver liksom inte berätta slutet, men det är ju när hon har sitt där 6-månadersmötet på AA. När hon berättar om de så här värsta grejerna som hon har gjort.
Ja.
Som hur det har påverkat barnen.
My bottom was 184 days ago. When my little girl watched me wash down aspirin with vodka. And then I hit her. And when I passed out, she was alone with me. And she thought I was dead. And all of my life, I will never know what that did to her. And I know I have to forgive myself for that.
Ja, nej. Jag vet, jag trodde faktiskt att vi hade talat om den redan, men nej. Det kanske var för jag hade exakt samma, att jag blev så otroligt tagen av den nu när jag såg den,
och att man blev så chockad över hur olika uppfattning man hade om filmen då på 90-talet och nu liksom.
Precis.
För nu är man mamma och
ja, men äldre och man
ser den.
Ja, ser verkligen.
Det är så starkt.
Jag vet att min kompis Rebecca, en jättenära vän till mig, som har skrivit en bok om hur det var att ta sig ur alkoholismen och också Rebecca komma Ålund. Ut som alkoholist. Hon heter Rebecca Ålund och hennes bok heter Och jag som var så rolig att dricka vin med.
En titel som man 100% också kan förstå. Liksom.
Ja, men hon brukar ju säga ibland liksom sådär att man, alltså, att hon kan bli, alltså hon är ju då nykter alkoholist numera. Men att hon kan säga liksom att det är så irriterande liksom, till exempel på Instagram med den här glorifieringen, du vet, typ med en charkbricka och ett vinglas och varje fredagkväll och alla.
Men det kan jag verkligen förstå. Jag kan känna 100% empati med det.
Och jag har verkligen tänkt på det efter hon sa det också. Man känner ju ändå ganska många som antingen är i ett missbruk eller är nyktra alkoholister.
Ja, och folk som har vuxit upp med föräldrar som har missbruk. Alltså det finns så mycket historier, så att man ska verkligen ta det ganska lugnt med hur man...
Ja, men det är alltid liksom skål och det är Friday och det är vinglas och ja. Man kanske inte, det, ja. Kanske, det är liksom inte passande.
Ja, men och vi pratar alltid om det här i podden, så det är så verkligen så här, det är nog ganska bra också att prata om den här sidan, för den finns ju där, för det är också så här, man kan ju lätt också tänka så här, det här gäller liksom inte mig, men alltså det verkar ju vara väldigt lätt att åka dit.
Ja.
Men sen så har ju du och jag under åren pratat om din kompis Rebeccas bok. Jag har ju fortfarande inte läst den. Jag önskar verkligen att jag hade gjort det nu inför det här. För det känns också som en så här sjukt viktig bok. Och...
Vi ringer Rebecca och kollar läget. Hallå?
Hallå?
Hej.
Hej, lilla du.
Hej. Vi har suttit här och pratat om, kommer du ihåg den här filmen When a Man Loves a Woman?
Åh, oh,
herregud, ja, för When a Man, ja, nej, men varför vi pratade, det var bara hur vi såg den när vi var 20, så var det ju mer, gud vad Andy Garcia är snygg, alltså man tänkte inte så mycket på historien liksom, men och nu när man, ja, den råkade vara på som någon matiné liksom någon gång i somras på TV3 och sådär, och jag bara grät och grät, för då plötsligt så såg man liksom Meg Ryans roll, och det är ju Andy Garcia och Meg Ryan som spelar, alltså man såg den på ett helt annat sätt, både för att man är äldre och för att man har levt och för att man har fått barn och så vidare.
Okay.
Ja, men så hon är väl en så kallad, som vi sa då i början i alla fall, functional alcoholic. Då pratade vi lite om din bok, och så tänkte vi att då ringer vi dig och kollar läget lite om alltså till exempel, när förstod du ens att du hade, alltså att du var sjuk eller var, att du hade problem med alkohol?
Det förstod inte jag förrän jag gick på mitt första 12-stegsmöte och hörde andra människor beskriva liksom insidan av mitt huvud på ett sätt som jag aldrig... Jag träffade andra alkoholister helt enkelt och pratade om hur det såg ut i huvudena på oss. Och då jag kände ju igen mig på ett sätt som jag aldrig hade gjort förut. Jag trodde liksom att det bara var jag som... Jag hade inte ens ord för det där liksom. Och så pågick. Jag var ju... Alltså jag ryser lite, eller ryser... Jag tycker att funktionell alkoholist, jag menar, jag var ju en högfungerande alkoholist när jag var aktiv. Och det är liksom lite missriktande, för att det betyder ju att det ser ut på utsidan kanske på långt håll i halvdunkel som att man fungerar som att allt är som det ska. Men det är ju inte det på insidan, så det är lite som... Som så här, så länge det ser okej ut så är allt bra, så är det ju inte. Det pratar ni ofta om i den här podden till exempel, som jag tycker jättemycket om.
Mm.
Hur, Även det ser bra ut så är inte alls säkert att det är så. Och så tror jag att det är för alla högfungerande alkoholister.
Innan du gick till anledningen till att du gick in i första tolvsteg, alltså i det mötet, måste ju varit att det var vissa grejer hos dig som var, du kände var för mycket. Alltså.
Jag var ju desperat och jag var helt slut. Jag var liksom helt, jag var så trött på mig själv och jag hade försökt så jävla länge att sluta dricka och jag kunde inte. Jag kunde fortfarande ända in i kaklet, kunde jag liksom hålla upp i några dagar typ. Men jag mådde ju inte bra då. Och jag, du vet, jag fyllde 40 och jag tror att det blev liksom som en sån här, okej, nu ska jag verkligen sluta. Och så kunde jag inte det då heller. Så 2 veckor efter att jag hade fyllt 40 så gick jag på mitt första tolvstegsmöte. Men då hade jag liksom i 2 års tid, du vet, tänkt om saker jag gjorde. Så tänkte jag så här, ja, det här är ju sånt som en alkoholist gör, antar jag. Men jag tänkte aldrig ändå att jag själv, alltså, förträngningen och förnekelsen är så stor så att det är liksom skrattretande hur mycket man tror sig komma undan med förutom att det inte är kul.
Men vad menar du då till exempel att du började dricka 9 på morgonen? Och, alltså vad menar du när du säger att ja, det här är vad en alkoholist gör? Vad är
det? Ja, det kunde ju vara till exempel att jag gjorde mig ett ärende till Kornishoppen för att köpa cig på morgonen och köpte en flaska vin eller 2. Mm. Och liksom tänkte så här, de här ska vi ju dricka ikväll. Och så liksom, så tänkte jag så här, men att köpa vin på morgonen 9 och sen öppna det när man kommer, det är ju sånt som alkoholister gör. Men bara ett glas, du vet så där. Det var ju en sak som jag tänkte att alkoholister gjorde, så att, men jag kunde väl inte vara alkoholist liksom. Det slog mig väldigt sent att det kanske faktiskt var det som var problemet.
Du har ju sagt en gång det här med som jag försöker ta till mig. Alltså, även vi pratade om det innan. Både, vi tycker att vi pratar ganska mycket om vin och så i podden. Men en gång sa du till mig så här, det är liksom att man måste förstå att det kan vara provocerande att se liksom, på Instagram de här vinglasen på fredagar. Och det är charkbricka och det är så, liksom, tända ljus. Och, alltså, det finns ju många människor som triggas av det. Att det kan nästan vara lite elakt att hålla på så ju.
Ja, fast jag vet inte vad...
Eller är det jag som har sagt det till dig?
Det kan det vara.
Ja, man vet aldrig.
Charkbricka är väl liksom veganen som blir...
Ja, men jag tänker mer på det där... Att man, det glansiga liksom, att det finns ju både liksom folk som har levt med alkoholiserade föräldrar, det finns nyktra alkoholister, det finns alkoholister, alltså alla de kanske triggas på olika sätt av att se att, men titta
men, alltså om man ser på världen och samhället så man kan inte vara nykter alkoholist och tillåta sig själv att bli liksom provocerad av att andra människor dricker. Det är liksom, det är klart att det har funnits, jag har liksom tänkt när jag fortfarande drack så tog jag det ofta som ett kvitto på att det jag höll på med inte var så jävla farligt. Att jag drack liksom jämt var inte så jävla farligt. För att det ser på Instagram ser ut som att alla gör det.
Ja, men liksom, det är det jag menar, precis.
Jävla tisdag liksom. Och sen så kan jag kan ju tycka att det är lite så här pinigt typ. Att det ska vara så här, så fort det är någonting som är det minsta trevligt och man ska umgås så måste det vara de där glas. Jag vet inte.
Ja, men det förstår jag verkligen.
Jag blev inte provocerad. Nej, det blev jag faktiskt inte.
Nej, vad skönt.
Däremot så kan jag tycka att det är jävligt tjötigt typ. Men det är inte så att jag blir så provocerad och vill dricka eller tycker att folk är dumma som dricker och de inte är alkoholister. Däremot så kan jag ju se vad jag uppfattar som sådana som dricker ungefär som jag gjorde.
Ja, men...
på mitt Instagram såg det ju jävligt mysigt ut också jämt.
Jättemysigt, det ser du fortfarande ut med så. Men jag, jo, men det var dit jag ville komma precis. Att det är så här, du ser ju tidigt varningstecken på folk som kanske inte vi andra gör, eller?
Jag vet inte, jag kan ju tänka saker. Jag kan ju liksom relatera till mig själv. Men jag sitter inte och längre. Jag gjorde det i början tror jag. För att jag var så osäker och liksom inte riktigt förstod vad alkoholism är. Men jag sitter inte och diagnostiserar folk. Jag kan ju tänka så här, fan, det här kanske liksom, det här verkar jobbigt typ. Men det är inte, ingen annan kan liksom diagnostisera någon. Jag vet inte vad som pågår på insidan. Det handlar liksom inte riktigt, det är inte alltid hur mycket man dricker utan varför man dricker och vad det gör för den.
Men vad är det för situationer?
Jag drack ju för att döva liksom obearbetade trauman, har jag förstått i efterhand. Men jag drack ju också för att jag hade lite tråkigt. Jag menar, det närmsta, det skriver jag om i min bok, det närmsta jag har varit att ta ett återfall var några månader innan nykterheten, när allting var ganska bra och lugnt. Och jag hade lite tråkigt i 20 minuter och jag var såhär, jag behöver ett glas vin. Du vet, och det är som bara, vad är du, 5 år liksom?
Ja.
Hur kan du inte klara av att ha tråkigt i...
Ja, men det är väl den klassiska också lite där, uttråkighet gör att, ja, det kanske är så. Är man för uttråkad så kanske man måste ta till sig någonting annat för att få hjälpa det.
Ja, jag hade ganska mycket att göra ändå, så det var väl mest, ja. Jag tror att man kan dricka för att varva ner när man är superstressad.
Ja, och det är ju väldigt vanligt väl.
Om man är alkoholist så finns det alltid en anledning att dricka. Det är liksom inte så här...
Nej, men det är ju självklart. Det är ju bara att det förmodligen är att det bara finns, man ser en vinflaska i köket liksom. Alltså det räcker väl med, ja. Men
vad sa folk i hennes närhet när hon gjorde det här?
Ja, men precis, vilka uppfattade du märkte mest liksom att vad som höll på att hända, eller var det någon som märkte det överhuvudtaget?
Min familj märkte ju att det blev liksom för mycket emellanåt. Mot slutet så var jag i blackout ganska ofta, och det är ju jävligt obehagligt, för då vet man ju inte vad som har hänt. Men man framstår, jag framstod alltid som ganska okej. Alltså jag framstod inte som särskilt berusad när jag var i blackout, fast jag mindes ingenting dagen efter liksom. Det var sjukt obehagligt. Sen så, nej, men det var liksom ingen som sa någonting. Och jag tror att jag dolde det ganska väl. Jag tror att andra nyktra alkoholister såg. Men jag kände, jag umgicks ju fan inte med någon som inte...
Nej, det är ju det.
Liksom. Ja. Så att det var väl liksom... Och min man tyckte väl... Han var liksom så här... Du får försöka ta det lite lugnt, eller du vet. Drick lite mindre. Ja, men du vet sådär. Men han... förstod nog inte heller, eller ville inte förstå liksom. Det är ju fan, ingen vill väl att ens fru ska vara alkoholist liksom, för det betyder ju också att jag slutar dricka, och att det som är trevligt med ett glas vin för honom kan jag liksom inte vara med på längre så här.
Nej.
Hur har det gått liksom?
Det har vi pratat om ganska mycket i början så här. För han kan ju dricka ett glas vin och sen ställa tillbaka flaskan i kylen, vilket är så här helt obegripligt för någon som är alkoholist liksom. Hur dricker man inte upp? Men så här, i början så hällde han ut den flaskan så att det aldrig stod en öppnad flaska i kylen.
Mm.
Men samtidigt är det så här, och det är så är det inte längre, för att nu känner inte jag någon... Just nu så mår jag bra i min nykterhet, och jag liksom känner aldrig någon... lust att dricka eller så. Det kan säkert ändras i framtiden, det vet jag inte. Sen, jag menar, han tar väl ett glas vin då och då, men han är ju inte alkoholist, så det är inte så jävla viktigt för honom. Plus att han, jag tror att vi har konstaterat i efterhand att han väldigt ofta drack för att jag drack, för att liksom normalisera att jag drack, så typ, fast han kanske inte var så sugen eller ville, så ställde han typ upp.
Ja, ja, precis.
Att vi skulle öppna en flaska till och liksom sånt där.
Ja.
Så det var väl en form av medberoende, att för att liksom normalisera så här, det var ingenting vi pratade om då.
Nej.
Men jag ville ju dricka till middagen varje kväll, och sen så liksom fortsatte det bara.
Ja.
Och då gjorde han det med, även om han inte drack alls så mycket som jag.
Men vad sa folk runt omkring henne när hon kom ut och berättade att hon var alkoholist?
Jag kommer ju ihåg det Facebook-inlägget när du kom ut som alkoholist.
Jag fick så jävla mycket stöd och liksom kramar och pepp och sådana här lila hjärtan som man får, eller fick då i alla fall, när folk vill visa sympati för. Och det var jävligt många som hörde av sig, du vet, i direktmeddelanden för att säga ja också. För det är en sak som folk inte alltid pratar om, men det finns ganska många som är nyktra alkoholister, du vet, som både du och jag känner. Så det var så här, det var råmycket fint, varmt liksom stöd. Det var jätteskönt, och jättemånga som hörde av sig och var så här, du vet, jag behöver också se över det här och liksom.
Mm.
Alltså alkohol är en så vanlig drog och den är så socialt accepterad och den är laglig, så att alla har ju någon relation till alkoholism liksom.
Ja, kan den vara alla till och med... Kan det vara att den är för socialt accepterad? För jag kan tycka jag ibland att det blir nästan liksom obekvämt om man är just på en middag och säger nej, men jag ska inte dricka. Då är det så här, är du gravid? Är du alkoholist? Alltså det är liksom inte nästan, det är nästan inte socialt acceptabelt att ta att dricka vatten när alla andra dricker vin. Det kan jag fundera på ibland. Du är ju väldigt bra på det, för du säger ju direkt nej, jag dricker inte. Jag är nykter alkoholist eller något. Alltså du outar ju det på första minuten. Men för folk som inte, är inte alla som kanske vill eller kan göra det. Jag kan alltid känna att det kan bli obekväm. Alltså i Sverige går ju folk inte ens ut de första 12 veckorna innan de har gått ut med sin graviditet, för att det skulle vara så awkward om de inte drack till exempel.
Nej, men det, alltså jag tycker det är fan svårt. Så en nykter alkoholist är svårt att ha någon åsikt om det. För jag menar, jag vet ju också vad det gör för människor som dig. Du tycker att det är så trevligt att ta 2 glas vin och stanna vid det, och du vet.
Ja, men jag har lika trevligt med dig. Jag tycker alltid att du är, det spelar inte mig någon roll att du inte dricker. Det är...
Nej, men du sa så här, är för socialt accepterat. Jag menar, alltså om folk... Jag menar bara att det är svårt för mig, för att för mig är det numera, det är så jävla förknippat med en väldigt mörk tid i mitt liv och en sjukdom liksom.
Ja. Ja,
för mig är inte alkohol någon positiv. För mig så blir det inte så här, alla dessa glas som dyker upp på Instagram har liksom inga längre några liksom glada, mysiga, positiva associationer får jag inte utav det. Men jag vet inte.
Nej, men det är svåra frågor.
Det är lite tjötigt. Jag kan tycka att det är lite tjötigt att det ska in över jävla allt. Du vet, att man går på så här liksom 6-årskalas och får...
Ja, men precis. Precis.
Det är ju ett socialt smörjmedel och det blir ju lättare. Och jag kan ju sakna det som fan ibland i de där situationerna liksom, att få zona ut lite.
Ja, vad var det du skrev? När du hade varit nykter var ett år eller vad det var. Nej, när boken hade kommit ut. Ja, då får jag väl börja kräka igen så jag kan skriva en bok. Och jag som... Nej, men alltså. Bara för att också så här. Den historien måste också berättas. Men den får berättas om någon annan, inte av dig.
Nej, men för att det var ju ett skämt. För
ja.
Jag tror jag har förstått. Liksom, ju längre jag går in i nykterheten, desto mer förstår jag hur lömsk alkoholismen är, för att den poppar ju liksom upp i en massa andra former i mitt liv. Det är därför jag håller på med liksom mitt 12-stegsprogram och lever liksom med det och går på möten och håller på. För att jag är ju helt dum i huvudet, och har jag inte någonting som håller mig i schack eller håller min sjukdom i schack, så blir jag ju ännu galnare om jag inte... Alltså en alkoholist som inte dricker är ju liksom den mest miserabla personen. Man måste ha ett tillfrisknande, man måste ha ett program, tror jag. Även för mig är det så.
Ja, det tycker jag också det verkar som. Jag tycker ju att din bok är fantastisk och alla bör läsa den. Jag som var så rolig att dricka vin med.
Den kom precis i pocket faktiskt. Ja. Men nu är den billigare och i praktiskt format.
Ja, och jag såg den. Den var i fönstret på Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan.
Jag ska läsa den på en gång.
Ja, men jag tror att de släppte pocket nu med förlag efter sommaren när alla har suttit, du vet, och så bara, oj, är rosévins
exakt.
Det var tisdag, du vet.
Exakt. Det är en perfekt bok nu i september för alla att läsa. Och nyktra till lite. Ja. Mm. Nej, men tack för att vi fick ringa dig, Rebecca. I love you.
I love you too. Jag vill bara säga att er podd är min favoritpodd just nu. Jag tycker så otroligt mycket om den. Jag lyssnade på vad det blev då förra avsnittet idag när jag var ute och gick och blev jätteglad.
Oh.
Så tack för att ni gör den. Tack för att jag fick vara med en liten
stund. Hej, I love you. Hälsa alla. Hälsa familjen. Puss, puss. Hej, hej.
Jag måste läsa den där omedelbart. Och jag tror att det här är så viktigt för alla att läsa, även om man så här inte är en alkoholist. Jag tror att det ändå så här... Alltså tyvärr så tror jag att det är ganska lätt att hamna i ett missbruk utan att man själv fattar det. Att det är så här, jag tror man måste vara ganska vaksam om man liksom tar ett par glas vin i veckan som man själv gör liksom hela tiden. Att det är klart att man ska njuta av livet och sådär. Men det är nog ganska bra att checka in med sig själv ibland.
Men det är ju larv det där att det skulle vara livsnjutning att hålla på att dricka vin varje dag. Det är ju exakt tvärtom. Det är ju, det är mentalt nedbrytande. Så att,
ja, nej, men jag tror, att det viktiga att säga här är att man ska ändå så här, självklart slappna av, men jag tror att det är viktigt att checka av med sig själv liksom, vad det är för status liksom. Och precis som hon säger, varför man dricker liksom. Det är väl okej att dricka ett glas vin en gång eller ett par gånger om man känner sig stressad, men om det alltid handlar om det eller alltid handlar om att liksom, åh vad tråkigt det var nu eller...
Ja, jag måste säga att jag använder ju alltid alkohol. Och jag, det sa ju hon, det behöver inte, jag behöver ju tydligen vara positiv, men som alltså för att göra saker roligare.
Ja, men det är ju samma här.
Jag försöker aldrig, jag måste ha ett glas vin för att dämpa min stress eller dämpa min ångest. Eller så
ja, men jag vill, ja, men det är också för att göra roligare, men det är fortfarande så här, om du är tvungen att använda det varje dag för att göra roligare, det är klart att det är en varning.
Nej, då är det ju fel. Ja, precis, såklart. Nej, men jag menar de gångerna jag går ut så är det ju, precis. Det är klart.
Jag tror att det är viktigt att...
Det är lite som med mig... Förlåt, men det är ju faktiskt lite som med mig med rökningen ju. Jag säger ju alltid, jag är inte beroende av cigaretter. Jag har rökt sedan jag var 13 år, men röker liksom här och var. Och ibland röker jag inte på 2 veckor, bla bla. Men samtidigt så finns det ju något beroende. För så fort jag får i mig ett glas...
Ja, det är klart.
Nej, men jag menar beroendet ligger i vinet. Därför så fort jag får i mig ett glas vin så tänker jag, nu vill jag ha en cigarett. Och då är det ju på något sätt, de är förknippade med varandra. Så om jag inte skulle röka då, det är klart att det skulle gå, för jag är absolut inte beroende av cigaretter. Men jag, som sagt, det kan gå ibland, ibland flera månader som jag inte röker. Alltså jag tänker,
kan det verkligen gå flera månader?
Ja, jag har ju varit gravid i 5 år.
Alltså så här, det här är ingen intervention om din rökning, men det är ju intressant med alla som säger det där att de inte är beroende, men som ändå måste röka varje gång de dricker. Det är ju...
Ja, nej men då, jag säger ju, jag har ju ett beroende av rökning när jag dricker. Men däremot så ja, men framförallt har jag ju varit gravid så många gånger. Men det som jag tycker är mest intressant just med rökningen är ju så att jag liksom, jag tänker aldrig på ifall jag har cigaretter hemma, förstår du? Nej. Cigaretter finns inte i min hjärna.
Tycker jag så här, cigaretterna, det är ju fan med en skit i havet jämfört med alkoholism. Det är ju så här,
ja, men det är väl klart, men jag bara menar, jag menar på det som...
Meg Ryan börjar ju röka igen då när hon blir nykterist.
Ja, det är
ju
väldigt vanligt.
Och då är det så här, hon röker inne i huset bredvid barnen och runt barnen. Och det är så här, det reflekterar man ju knappt ens över. För man sitter ju bara och önskar att så här, ta inte ett glas vin. Även om hon då sitter och gör sina barn till passiva rökare, så är det så här, man bryr sig liksom inte. För det är alkoholen som är den där värsta, ja, hemskaste boven som... gör de här barnen så olyckliga.
Men jag menar, alkoholism är ju en förfärlig sjukdom.
Jag känner att det här är ett så viktigt ämne. Jag är så glad att vi pratar om det. Och jag tycker verkligen att här, alla får liksom tänka till. Och tänka både liksom på sig själva, men också så för alla som man lever runt omkring. Och för barnen. Och, alltså för barnen, det är liksom allt.
Men det är ju en förrädisk sjukdom.
Alkoholen får aldrig komma före barnen.
Men så liksom... kan du inte säga. För är man sjuk, är man alkoholist, så kommer vinet alltid gå före allting annat. Det...
Men då är det ju dags att ta hjälp. Det finns ju hjälp att få liksom.
Ja, men det är klart det finns. Men vill man inte få hjälp så är det svårt också. Men i Alex Schulmans bok Glöm mig, som handlar om hans mamma, där, alltså det är ju, alltså de vet ju, alltså han...
Det är så sorgligt.
Ja, det är verkligen ett tips på att läsa den också. Men...
En väldigt bra bok, men också så här, så ja, hjärtskärande.
Otroligt hjärtskärande. Och just att, alltså... Men han vet ju att liksom vinet går för, alltså de verkar ju veta liksom att vinet går före, och så verkar, så är det ju i, alltså en alkoholist kan ju springa, alltså kan ju försöka, alltså kommer ju ta sig över liksom, jag vet inte vad. Alltså
det är så sorgligt, det finns så mycket så sorgliga historier. Men jag tänkte på en annan bok som jag inte har läst, men som jag funderar på om du förmodligen har läst då. Carrie Fishers, den här Wishful Drinking.
Ja, den är underbar.
Hon hade ju både pillermissbruk och alkoholmissbruk.
Nej, men allting med Carrie Fisher är fantastiskt. Och ni ska både läsa och se alla hennes stand-upare som hon har gjort. Hon var en otrolig och så smart kvinna och hade en sån fantastisk relation med hennes mamma som då dog bara 2 dagar efter att Carrie Fisher dog. i hjärta.
För er som inte vet om Carrie Fisher är, så är det alltså prinsessan Leia i Star Wars.
Och Carrie Fisher dog i ett flygplan från London till Los Angeles av en överdos, liksom, fast verkade ha gått till någon sorts hjärtattack, va? Eller? Och, men, och,
det var på grund av droger, va?
Ja, 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 gud. Långårigt missbruk av både piller och alkohol, som hon var väldigt öppen med. Från, hon var ju nykter i perioder också. Men, och sen så hennes mamma då, som var, vad heter hon nu då?
Debbie Reynolds.
Carrie Fisher då dog ju på, jag tror det var jul, alltså typ den 26 december tror jag det var, annandag julen och sånt där. Och två eller tre dagar senare dör Debbie Reynolds, hennes mamma, och brorsan säger, alltså det var, alltså hon var inte sjuk, det var av hjärtesorg. De var så nära mamman och dottern, så att det, och de bodde ju tillsammans, alltså de bodde i en stor så här compound i Beverly Hills.
Var mamman också alkoholist eller?
Nej. Men hon, och hon tog inte direkt hand om henne. Det finns ju en fantastisk dokumentär som kom ut bara några månader efter. Som inte, det var ju inte planerat att bägge skulle dö, så det var ju, alltså det blev ju en,
det är väl klart att det inte är planerat att bägge ska dö.
Nej, men det nästan kändes ju som det när den kom, för den var, alltså de hade ju fått liksom sista året som en liksom, det var ju helt otroligt.
Bright lights. Jag kan lägga något klipp från den.
Mother and I live next door to each other. Money, mommy, I'm home. You cannot keep that phone. That's from when they first invented cell phones.
Works fine.
It's ridiculous.
Just dandy.
Manic depressive is a disease. That was not diagnosed then. So nobody kind of knew what was going on with Carrie.
I went too fast. I was too much. I couldn't handle it.
That's it. That's all.
Okay, look.
Turn around this way because your rear end is to the camera.
I'm my mom's best friend.
I share everything with my dog.
That's right.
Especially the check.
Far more than I ever would want to. I know what my mother feels and wants.
Now just do what your mother says. It makes life easier.
As if.
There's a lot of it.
Porträtt av deras relation och deras...
Deras relation, ja. Och så blev det ju liksom som ett avslut som var nästan mobit ju, att det blev så att de dog liksom bara två månader.
Helt sjukt, verkligen. Ja.
Men...
Nu har ni fått många filmtips och boktips här, och viktigt ämne som är så här, jag menar så här, jag tror att det här är ett himla viktigt ämne, för jag tror att det är så många som också så här lider och som går runt och undrar liksom själva om det är något fel på dem. Så jag tror att det är så här, känna att det är viktigt och viktigt. Och
men har vi fått något svar på det då? Hur man skulle veta det? Har vi fått något svar, tycker du, på hur man skulle kunna veta om man var alkoholist
eller inte? Ja, men alltså det är väl så här att när man själv börjar ha de där frågeställningarna, när man själv börjar fundera på, är det här verkligen liksom... Det är nog många som funderar utan att egentligen behöva diagnostiseras som alkoholister. Men så här, bara att man liksom lite funderar på det, är nog ett tecken på att man ska vara vaksam.
Mm.
Och när det liksom, men när det börjar gå före andra saker, när det blir liksom för viktigt.
Ja, men då sen det där
när
som...
man liksom alltid hittar, när man alltid hittar anledningar till att dricka.
Ja, och är det inte det där som hon sa också, när det går åt helvete gång på gång. Alltså saker
händer.
När det
går åt helvete gång på gång, när man får blackouts. Det fick man ju alltid när man var yngre. Men det är ju så här, det ska man ju verkligen inte få. Nej. Det är ju inte hälsosamt, såklart.
Nej, det är väl klart.
Men jag tror att det är så här jätteviktigt att prata med varandra, prata med kompisar, att man känner att man kan vara öppen med det.
Ja. Liksom,
att man...
För ofta så är det ju så att om man är en person som dricker för mycket, då vet ju oftast ens kompisar det runt omkring. Och då är det egentligen lika bra att vara ganska öppen med det, för annars så blir ju sjukdomen ännu smutsigare, även fast det är väldigt läskigt.
100%. Ja, men 100%, och det är en mardröm att upptäcka det här när det är för sent. Det är ju ofta för sent när det upptäcks liksom. Det är ju så svårt att ta sig ur det, men det finns ju hjälp att få. Sjukt bra att läsa Rebeckas bok och andra böcker på ämnet, och som sagt, alltså så här, som hon säger, jag tror att det är så här väldigt svårt att klara det här själv utan ett riktigt program liksom. Jag tror inte det.
Nej, jag tror inte. Jag tror det är jätteviktigt med de här sponsorerna och mentorerna, alltså som man kan ringa till och som man känner stöd ifrån och sådär.
Ja.
Alltså ett tolvstegsprogram, alltså det finns väl massa olika program, men jag vet att Rebecka är på tolvstegsprogrammet, men och sen så klart NA och allt sånt där som finns också, men så att det finns ju verkligen stöd att få om man känner att man skulle behöva det, såklart. Men det är ju det att
en annan så här stark scen i den där filmen är ju så här, när han säger till henne så här, nu är det hard part over, när hon har gjort liksom själva detoxen, ja, 4 dagar. Men det stämmer ju inte för 5 år, för det hard part är ju resten av livet. Ja. Det är så här, hon bara, då han försöker typ att vardagssnack med henne vid frukostbordet någon dag, och hon bara frågar mig hur gärna jag egentligen bara vill ta en drink.
Mm.
Vilket hon måste leva med liksom resten av livet. Alltså så svår sjukdom.
Ja.
Mm. Tänkvärt. Nu måste jag ta mig an, jag måste hjälpa se så här som har varit lite svårt i hemskolan idag.
Ja.
Men det här måste vi, det här får vi fortsätta prata vidare om. Och, ja, alltså det måste man.
Ja, och
man måste prata om det, det måste luftas.
Man ska alltid prata om allt. Kommunikation, istället, det är det nya talesättet. Det finns ingenting som heter location, location, location. Det heter communication, communication, communication.
Helt rätt. Det är det verkligen. Och idag ska, vi också, vi pratar ju om den här viktiga vänskapen. Nej, men jag saknar dig så mycket.
Ja, nej, men det är...
Ja, det är liksom, det är jobbigt, men det är ju fantastiskt med att vi ändå kan höras på det sätt som vi gör. För vi hörs ju ändå, och grejen är den att...
Ja, men också kul att vi jobbar ju ihop.
Ja,
alltså,
verkligen.
Det får man ju också säga. Mm. Alltså, det är inte bara, alltså, det var ju så vi lärde känna varandra. Så den rollen kan vi ju ganska väl tillsammans, om man säger.
Verkligen. Vi kommer ju, alltså det är ju så här, ingen snack om saken. Vi kommer ju ha en relation hela livet. Det är ju så här obvious.
Ja, men gud. Alltså absolut. Alltså om inte jag amputerar benet nästa vecka.
För att jag har för att
då vet jag inte ifall jag kommer prata med dig igen.
Men,
nej, men det är ju självklart. Det, så kommer det ju vara. Det vet vi. Men vadå? Ja, alltså jag blir helt perplex, för det är ju klart att det kommer vara så.
Puss och kram på dig, så jag längtar efter dig så mycket. Och puss och kram till alla lyssnare. När vi inte hörs här så kan ni hitta oss på Instagram som This is 40 podd.
Ja, och jag heter Isabel Mofrini på Instagram.
Och jag heter Karin Bastin på Instagram. Och vi hörs igen nästa vecka.
Puss, puss.
Puss, puss. Du, det är någonting jag vill säga dig. Det är mörk nu. Du har lagt. Och nu ligger jag här bredvid, och jag vill att du ska se. Hoppas du kan läsa mina tankar. Du undrar väl någon gång som jag, finns det någon annan som kan göra dig svag? Men vi är som ett pusselspel som passar med varsin del. Oh, jag hoppas du kan läsa mina tankar. Det finns bara en av mig och dig, ja.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.